Idag har jag ingen mindre än programledaren och influencern Lisa Ankarman hos mig. Hon har över 1 miljon views på sina TikTok-videos och hon är dessutom såklart entreprenör och snygg skulle jag säga.
Nej men, flörtar du med mig nu?
Jajamensan, tack för att du är här.
Ja, tack för att jag fick komma.
Vi ska gå igenom ditt liv här. Du, vad säger man? Kärt barn har många namn och du har många lyrar eller strängar på din lyra.
Ja, det har väl du med.
Det vet du fasen. Jag har 10 fingrar i alla fall.
Ja, men, nej, men jag går dit vinden för mig som Pocahontas. Det var som att när jag såg den när jag tror den kom när jag var kanske 5 eller något sånt. Då fastnade det hos mig och sen så har jag bara gått dit liksom där energin finns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så måste det finnas någon form av trygghet och bombat med kärlek i din uppväxt. För att annars kanske man har svårt att följa den där braiga energin. Så att innan vi kommer in på det, berätta lite om din uppväxt.
Men det är precis som du säger. Och jag tror att du är väldigt bra människor, känner. Är du inte det?
Jo, ganska bra.
Ja, jag känner att när man träffar dig...
De säger det.
Ja, men jag känner, du ser ju igenom en när man träffar dig. Och därför är det också väldigt intressant att höra mer om dig. Det vill jag också höra. Men jo, men min barndom var ju alltså bättre än vad jag kunde önska, helt ärligt. Det var liksom... Det var jag och mamma och pappa själva tills jag var 10. Så jag var ensam barn. Så att det var ju bara kojer och kärlek och en puss på varje kind. Och liksom, du kan vara som helst och så. Och de är väldigt emotionellt intelligenta. Så att det har ju verkligen varit... Man har fått känna det man känner och så. Så att jag har en väldigt bra magkänsla. Den har jag verkligen fått av dem. Och har enkelt att ge beröm och kärlek.
Och var växte du upp någonstans?
I Uppsala, som dig.
Ja, du växte upp i Uppsala. Ja. Okej, jag trodde du bara bodde där nu.
Nej.
Vad härligt. Mitt i Uppsala, eller?
Vi har bott lite överallt. Mamma och pappa jobbar, de är också entreprenörer. Så de jobbar med att liksom bygga och sälja hus, alltså fastigheter. Och då är det ju så när man bygger att det inte alltid läge att sälja, som de flesta vet. Så många gånger har vi flyttat in i det projekt som de hållit på med och sålt det gamla. Så vi har flyttat väldigt mycket när jag var liten. Och det tror jag också har skapat en trygghet i där man är. Och i sig själv och sin familj. Mer än att jag har till exempel inte svårt att ta farväl eller något sånt. Utan jag tänker att vi hörs och då blir det bra ungefär. För så har det alltid varit.
Du har lätt att flytta runt. Och, ja. Utan det är snarare vem du flyttar med som är det viktigaste.
Ja, det är allt. Liksom. Det är verkligen allt.
Fick du syskon då när du var 10 år?
Mm. Då fick jag ganska tätt 3 stycken.
Oj, ja. Vad hände, tänkte jag säga. Började de ligga igen?
Jag tror faktiskt att mamma och pappa fick lite hjälp på traven. För hon hade ganska mycket missfall under de här åren tills jag var 10. Och det har också präglat mig att jag har varit ganska orolig om jag kan få barn eller inte. Därför att barndomen var kantat av att de ville få barn. Vi döpte det här barnet i magen. Och sen var de jätteledsna. Så det var liksom våran verklighet. Både min och mamma och pappas. Men vi var verkligen en trio som höll väldigt tajt. Och jag har förstått nu när jag är vuxen att jag nog inte riktigt förstod många år att jag var ett barn. Utan det var vi tre liksom. Så jag var alltid med. När de liksom hade folk över och det var fest. Jag var med på konserter och jag var verkligen en...
Du var lillgammal fast du var barn.
Ja, och jag hängde med deras. De fick barn ganska tidigt när de fick mig. Mamma var 24. Så jag, deras kompisar hade inte barn. Men jag var med. Så jag hängde ju jättemycket med deras kompisar. Och det tror jag också har skapat en... Alltså jag fick väldigt snabbt kontakt med vuxna och liksom... Men jag tycker det är kul att prata med folk och är intresserad, och jag litar på att folk är intresserade av mig.
Och det där skapar ju också en social kompetens redan när man får utvecklas genom att umgås och prata med vuxna och lära sig, och det är intryck och vuxenvärlden. Mm. Och så länge den är på dina egna villkor, vilket den verkar ha varit, så är ju det bara positivt.
Ja, alltså jag har aldrig haft någon vuxen kring mig som jag upplevt har varit ond, eller det har liksom inte varit, jag har inte något trauma från barndomen.
Nej, för dina föräldrar har ju skyddat dig mot den onda vuxna världen.
Och det har jag ju också förstått när jag blivit vuxen, att det är väldigt ovanligt, extremt ovanligt. När jag pratar med mina tjejkompisar, det är ju allt från liksom sexuellt våld till att någon har varit narcissist, till att det är ju så vanligt.
Jag kan ju bara gå till alla mina gäster i podden.
Ja.
Man blir förvånad och chockad över hur mycket skit det finns där ute. Så att jag är verkligen glad att höra motsatsen idag, verkligen.
Ja, alltså mitt bagage skulle jag säga, som var jobbigt för mig, det kom när jag blev ungvuxen och började söka mig till män. Just för att jag ju kom från en skyddad verksamhet och visste nog inte hur onda människor kunde vara. Så jag sökte mig ju verkligen till andra då, som mina föräldrar, karismatiska, roliga, härliga personer. Och det är inte alltid de är de bästa, fick jag lära mig verkligen hårda vägen.
Och när skulle du säga att du gick på din första mina?
När jag var 16.
Och vad hände då?
Jag blev ihop med en psykopat, helt enkelt, som skulle bestämma vad jag hade på mig. Alltså blev arg på mig om det var någon annan man på tv, för att då skulle han bestämma att jag tyckte han var snygg. Och det var liksom hela tiden. Och eftersom jag aldrig hade bråkat i hela mitt liv, så jag försökte ju bara deeskalera det där hela tiden och klappa honom med hårs och liksom så, för det är så jag har lärt mig att det löser sig. Men det löste sig ju inte. Så att jag var ganska djupt i det där något år eller två, och sen jag behövde ta mig ut därifrån, för han hade nog kunnat döda mig, tror jag. Faktiskt.
Och vem var det som hjälpte dig på traven och lämnade det där destruktiva? För du var ju någon form av medberoende.
Ja, gud ja. Och det, jag är fortfarande en medberoende person. Det blir väldigt lätt. För jag tycker att det är så viktigt att det är trevligt och folk må ha det bra. Och men jag skulle vilja säga att det var nog ingen som hjälpte mig. Utan det, jag var tvungen, och då gjorde jag det. Och jag menar inte på något sätt att det är lättare för mig än någon annan. Men jag hade verkligen en känsla då att mitt hat mot honom var större än kärleken, och de ligger ju väldigt nära. Men det var verkligen så här, nu har han gjort illa mig för sista gången liksom. Det var ju allt möjligt, det var ju både fysiskt och psykiskt liksom. Så jag hade också lyckats lämna honom i några månader och träffat en annan kille under den perioden, som var, har också sin beskärda del av att vara lite knäpp, men jag fick i alla fall syn på ljuset igen på något sätt. Så när jag kom tillbaka till den här pojken då, som han var, för han var också i min ålder, så kände jag bara, nej men gud, just ja, det är så här det känns att vara med honom, och det går ju faktiskt inte, för att jag får inte vara mig själv.
Så du försökte ändå ta tillbaka honom en
gång? Ja, många gånger. Alltså, jag tror jag läst någonstans när man är i en destruktiv relation att man behöver göra slut typ 14 gånger eller någonting.
För att det verkligen ska ta slut.
Ja.
Det låter så konstigt i mina öron, men det är säkert så, för att när man är inne i det där så är man på något sätt inne i det där maskineriet. Mm. Så det är svårt att ta sig ur det. Och till slut blir man säkert så himla dränerad på sin energi och på sina hjärnceller och allting. Så till slut är man bara, som
men
sagt,
medberoende. Det blir pinsamt
medberoende.
Också. Ja. Alltså det kan tänka mig att du vet också, som har skilt dig och sådär. Det är ju en grej att säga till alla. Nu har vi tagit det här beslutet och nu ska man få ögonen på sig, och ens föräldrar kanske ska fråga då i mitt fall varför och hur det här varit, och så ska allt uppdagas. Så för mig var det nog mycket också att jag kände att jag vill inte lägga det på andra, vilket ju är så himla tokigt. Men
det är på något sätt en styrka i sig, men det är en otrolig svaghet också.
Verkligen.
För att man måste ändå kunna säga så här, nej men jag mår dåligt, eller jag mår skit, eller jag blir behandlad så här, för det är ju enda sättet.
Men det är ju sånt tabu i vårt samhälle att vara i en dålig relation. Överhuvudtaget att bråka i sin relation, som ju alla gör. Och ändå så pratar vi nästan ingenting om det.
Det är så konstigt för att om jag är irriterad, det är ledsen sus.
Ja, du, absolut. Du, jag vet att du berättar verkligen allt. Men du är ju
jag tömmer påsen,
ja,
men jag tömmer påsen. Jag orkar inte vara falsk och låtsas.
Alltså,
jag
man mår ju så mycket bättre av det också.
Ja, och folk tror liksom såhär, men gud, säg om det där, eller om det där. Jag bara tänker såhär, ja, men tyck vad du vill då, för jag orkar inte gå runt och hålla på någonting. Så att i min värld är ju inte det där tabu. Nej. I min värld är det bara såhär, men säg det då, så kanske vi kan hjälpa dig.
Ja.
Snarare är det. Men jag håller med, och jag tror såhär att kanske många tänker att men de ser mig som misslyckad eller man trampar på en, man tycker att man är så liten på jorden. Mm. Och det sjuka i det här, inte nog med att man blir nedtryckt, man trycker ner sig själv.
Ja, och man tror ju på allt det här. Alltså, jag fick ju höra allt att jag var liksom dålig, min kropp var ful och ingen skulle vilja ha mig. Och, alltså, när man är 16 år och får höra det. Även om jag hörde så här, min egen röst och mina föräldrars röst och vänners röst långt inne, så det var ju honom jag spenderade mina dagar med. Och det såg ju han till också, att jag spenderade kanske mer tid med honom än vad man brukar göra med en partner.
Och dina föräldrar, märkte de någonting under den här tiden?
Nej, jag tror inte det. Och det förstår jag också. För att det märks ju inte liksom.
Så det var inte så att du hade en blå tira? Eller?
Nej, så var det inte. Nej, han slog mig aldrig liksom rakt i ansiktet. Men det var ju jättemycket, han puttade mig och men kunde spotta på mig och sådär. Men han
spotta
var också väldigt...
tycker jag är värsta förnedringen.
Ja, det är helt,
det är nästan otroligt. Värre än en örfil.
Ja, det är säkert olika för olika personer, ja, men jag tänker också att han, jag känner inte honom idag, men han var ju bara 17, så jag kan ju bara tänka mig hur han håller på idag.
Och varför tror du att han hade dödat dig för?
Han hatade mig så himla mycket. Alltså, och att jag hade en egen åsikt och att jag hade en chans också att ta mig ur relationen. Och han var ju själv ett offer från sina egna föräldrar. Blev det ju väldigt tydligt in i relationen. Så det är så svårt att säga liksom vem som är elak och vem som är, för att han... Han kunde ju vakna på nätterna och ha jättemycket mardrömmar liksom från sina egna föräldrar och sådär. Så jag kände ju också att jag tog hand om honom och hans trauma. Han var ju också som sagt bara ett barn. Och det hamnar jag också ofta i, att säga, jag tycker att jag själv är så stark och jag har så mycket liksom i mig, jag har så mycket att ge. Så då blir det lätt att man hamnar också hos personer som behöver det. Och det tycker jag kan vara bra i viss mån, men det får inte ta hela min energi liksom.
Du är helt rätt. Och när började du med Instagram och TikTok? Hur kom du in i TikTokens värld?
TikTokens värld, det blev jag lite tvungen till. Därför att det känns som att Instagram håller på att dö och TikTok tar över. Så det känns som att alla vi influencers blir nu tvingade att byta arbetsplats i princip.
Du började med Instagram?
Absolut.
Och hur blev du stor på Instagram? För du har ju 220 000 följare.
Ja,
snart 222 000.
Jag var faktiskt med i Toppmodel 2014, så det är nästan 10 år sedan.
Och hur gammal var du då?
Då var jag 24. Och idag är jag 33. Så efter det, alltså då, om man var med på TV då, så var ju det så otroligt mycket större grej än om man är med idag. Nu är det som att är någon med, så är det inte säkert att man får följa på Instagram, för det finns så mycket olika profiler och det finns så mycket olika program och allt sånt där. Men då var det så att jag var bara med i 4 avsnitt och jag blev ändå toppmodel Lisa liksom. Så då fick jag väl några tusen följare på Instagram, vilket var jättemycket då, och bloggade som man skulle göra då. Men inte med någon fasansfull framgång faktiskt. Jag fastnade, skulle jag säga, mellan 2014 och 2018-2019. Där jag bara kämpade. Alltså jag gick upp tidigt på morgonen och gick och la mig sent och kämpade med de där sociala medierna varje dag. Så jag var så fast besluten, jag hade sånt brinn att jag ska bli influencer. Så att det var, jag kände bara så här, det är det jag ska göra, det är det här jag är bra på. Och jag visste liksom att det skulle hända. Det var som att jag hade vägen redan utskrapad. Jag var bara tvungen att försöka förstå hur jag skulle ta mig dit. Men det tog ju lång tid. Alltså just nu fattar jag inte hur jag orkade i alla de åren. För att jag tjänade inga pengar, det var ju liksom, jag blev inte bjuden på några events. Alltså när jag väl fick gå på något, då var det så stort. Jag var bara helt så här pirrig och bara, gud, nu ska jag göra det här. Jag tänkte, vad ska jag på mig, du vet, flera veckor innan. Och det var, gud vad jag kämpade. Och sen så blev YouTube stort. Och då egentligen försökte jag bara härma det som gjordes på YouTube. Vilket man ju aldrig i livet ska göra. Alltså, för det finns ju redan. Och då är man ju inte true till sig själv. Och sin själ och sitt hjärta. Och jag måste ju göra det som jag är bra på och tycker är kul i längden. Annars går det inte. Och så en dag så kom jag bara på att jag ska nog hålla på med kläder. Det tycker jag är jättekul. Jag har alltid hjälpt mina kompisar med vad de ska på sig. Jag alltid... Men det har alltid varit en sanning att jag har lite uppseendeväckande stil. Liksom. Så jag började styla lite mikroinfluencers på YouTube. Och märkte direkt att shit, det här vill folk verkligen se. Jag stylade ganska snabbt en plus size tjej. Och det var ju helt nytt också på den tiden. Att man fick synas med liksom en sån kroppsform. Det fanns ju inte i skyltfönstren eller något så som det är idag. Och sen så var det en jättestor influencer som heter Johanna Öholm. Som... sa i sin vlogg, jag har börjat kolla på Lisas videos, jag hade bara några tusen views då, men för mig var det jättemycket, och hon har sagt att man ska ha så här många halsband, och tänk om hon kunde styla mig. Och jag bara, du vet, direkt bara fick rysningar och kände bara så här, det är nu det händer, jag bara visste det liksom. Så jag skrev till henne att jag vill jättegärna styla dig, och då hade hon management på TV4, så vi åkte dit och stylade i en liten sån, nästan som vi sitter i nu, liksom en 3x3 meters lokal med lite ljuddämpning.
Lite bunkerkänsla.
Ja, och så satte jag upp mina kläder där. Jag hade fått spons från Chiquelle och Europen, kommer jag ihåg. Och stylade henne och det blev jättefint. Och videon fick jättemycket views. För hon la ju upp det på sin Instagram och sådär. Och då bara, det här är 2019. Så det är ganska nyligen. Men ändå ju så länge sedan. Och det har hänt så mycket, men... då bara exploderade allt. Så då fick jag liksom jättemycket följare på Instagram. I 2-3 år la jag upp liksom 3 videos i veckan typ. När jag stylade
alltså
alla
puff.
Kändisar som jag kunde tänka mig. Jag kunde bara höra av mig till vilket som helst.
Och alla bara sa ja.
Ja. Och alla visste liksom, men Lisa som stylar. Och det var verkligen ett begrepp. Att så här, men det här ser ut som att Lisa har stylat det här. Eller det här skulle Lisa... Alltså det var verkligen... Och jag är så himla glad idag också att jag verkligen blev, om man nu får säga, känd då i de här medierna kring något som jag tyckte var kul. För det hade faktiskt nästan kunnat bli vad som helst. Jag hade kunnat bli känd för att jag åt amerikanskt godis. Och fy fan vad tråkigt om jag hade hållit på med det i 3 år.
Men du kände du att du ville åt kändeskapet också?
Ja, säkert. Alltså jag har känt att så här, jag ska, kanske inte, men det är ju att vara känd, att vara... igenkänd, hjälpa folk, nå ut till fler, alltså allt det där. Men också alla möjligheter och pengar och allt sånt. Jag tycker inte någon ska sticka under stol med det. Alltså, jag har bara känt så här, det är där jag ska vara, det är där jag hör hemma. Liksom, på en scen, eller jag ska vara programledare, jag ska ta hand om folk. Jag också känner att jag har så otroligt mycket att ge, och jag vill bara ge självförtroende till unga kvinnor. Och det låter så himla klyschigt, men det är som att det är bara en stor kraft i hela mig att jag ska göra det.
Och så är det, Lisa. Vissa människor, och speciellt du, har ju otroligt mycket positiv energi. Och du vill ju dela med dig av den. Och det är ju bara så här, go girl, säger jag. Det finns ju... och placera den där den hör hemma, så att säga. Den gjorde ju inte det riktigt hos den här pojkvännen. Han behövde ju hjälp på annat sätt. Ja. Men har man otroligt mycket energi positiv och vill dela med sig av den, så tycker jag att man ska bara köra.
Mm.
Och det är kul också att höra hur du under några år, du har ett mål och du vill dit och du jobbar dygnet runt för att nå dit. Och många av mina gäster, när vi pratar om det här, liksom, speciellt också många duktiga entreprenörer som har kommit långt. Jag vet en kille som jag hade, Alexander Goga, som var rätt stökig i skolan, så vidare, började på universitetet, och sen så gör de en app för att folk ska kunna komma och... man behöver en snickare eller en elektriker eller vad det är. Och sen sätter han ihop den här då med 2 killar. Och sen 10 år senare säljer de den för 300 miljoner.
Mm.
Och då träffar gamla kompisar honom och bara, du har haft en jävla tur i livet.
Mm.
Han bara, nej, jag har jobbat dygnet runt i 10 år.
Mm.
Och det här folk liksom inte riktigt förstår. Helt plötsligt bara ploppar du upp, är en influencer och 220 000 på ditt Instagram. Eller över 1 miljon views på dina TikTok-videos. Det är ju ett hårt arbete. Det tog ju dig 4 år att komma dit på något sätt. Sen var det ju då kanske en tjej som hjälpte dig på traven, men hon hade ju aldrig hittat dig om du inte hade jobbat de där 4 åren dygnet runt.
Man måste ju nästan alltid bli, alltså, om det inte är en app som hjälper en, som liksom är verktyg, så är det ju kanske någon i branschen, eller det är ju, man behöver ju såklart hjälp för att komma fram. Någon behöver öppna dörren för en.
Ja, och det är ju så här att du, nu gjorde du inte det på 4 år och så gjorde du det den dagen det 4:e året. Mm. Men någon gång kommer ju den...
Ja. Ja, om man inte ger upp så
den,
gör det.
Ja, någon gång kommer ju den, vad ska jag säga, smällen låter ju som något negativt, men någon gång kommer ju den opportunityn att du får hjälpen. Så det är ju egentligen ingenting som har kommit gratis. Och det är det man vill säga till många av lyssnarna, att så här, folk jobbar dygnet runt för att nå dit de vill. Det är inte så att man bara helt plötsligt går på kändisfester och är jättestor influencer.
Och sen är det ju också så, det är ett jätteprivilegie att få leva det liv jag lever, och jag är jätteglad och tacksam över det. Men det är också ett jädra kämpande varje dag fortfarande. Att hålla sig över ytan, att tjäna pengar. Det är inte så att jag bara kan sitta hemma och ta en bild och lägga upp och så liksom tjäna några 100 000. Så funkar det ju inte. Utan det är ju så här, jag har ju mitt liksom säljteam, jag har folk som har hand om... alla kunder, och det är ju ett jättestort maskineri. Jag har ju en reklambyrå som jag driver med 2 tjejer. Det är ju faktiskt, när jag tänker på det, fattar jag inte nästan hur det går till. Och sen så det här influencerhatet på det, att det bara är så här, amen, vi gör ingenting och vi bara sover hela dagarna och vi är liksom inte värda den makten vi har. Men de som har den här makten, inklusive jag, de kämpar verkligen för den. Och hade vi inte haft de följarna som vill lyssna och se det som vi faktiskt skapar, så hade vi inte haft den här makten.
Det är ju så också att jag tänker på Margot Ditts nu med hela den här soppan som hon också har blivit utsatt för. Jag gjorde ju hjärtan då på hennes Instagram. Och man måste också förstå ibland att ibland så hamnar... Om vi pratar om Margot då så känner jag så här, hon hamnar i sin bubbla, och så ibland kan man bli lite divorced from reality.
Så är det.
Och visst, hon gjorde fel, hon har gått ut och sagt att hon har gjort fel och så vidare. Och sen ska man totalslaktas av allihopa. Och jag kan inte riktigt köpa det. Jag kan köpa att man är så här, hon gör fel, hon ber om ursäkt och så vidare. Och så här. Men... kan man inte ändå visa kärlek?
Ja, men hatet står ju inte i proportion till brottet då, inom situationstecken. Eller det är ett brott, förresten har jag sett nu att hon har blivit polisanmäld. Och då kan jag också förstå att man behöver också väga upp det med, vi finns här för att inte hon helt ärligt ska välja att ta sitt liv. För de tankarna kan jag tänka mig att man har när man får så här mycket hat. Så att jag förstår kritiken, men jag förstår också att man vill väga upp med kärlek, och jag hade verkligen också den impulsen. Och jag tycker det var modigt att du gjorde det.
Ja, och jag är ju, och helt plötsligt får jag liksom 70 hatkommentarer. Man bara wow.
Ja, men alltså, jag såg men samtidigt... det var Samir Badran och
men jag bara känner så här, jag kan ju stå över de där hatkommentarerna, för att jag kan ju, ibland kan jag bara tänka, vad är det för fel på människor? Så går man in på deras konton, då har de 0 följare. Noll personer som man visar vilka ni är istället.
Ja.
Sitter där som några så här fega nättroll på bakom Instagram, och tyvärr så här är det. Det byggs ju på väldigt mycket avundsjuka och irritation för att man tycker att influencers har det för bra.
Mm.
Men man får inte heller glömma, vi lever i ett fritt land, ett demokratiskt land. Alla kan bli influencers, alla kan, alla kanske inte kommer lyckas. Men om ni nu tycker att det är så enkelt att bli så här framgångsrik och att man tjänar för lätta pengar, så är det ingen som har sagt att ni heller inte kan göra det.
Nej, men det handlar också jättemycket om kvinnohat, och det kan vi prata om superlänge, att det är irriterande för samhället att unga kvinnor tjänar pengar. Och det är ju nästan första gången vi gör det, om inte första gången. Där
har
vi äger
en
hel bransch. Liksom. Jo, men det är ju jättemycket. Ja, gud.
Absolut. Vad säger folk då?
Nej, men jag får inte så mycket hat direkt riktat mot mig. Men jag ser ju i media att nidbilden av en influencer är ju någonting fult. Och alltså, liksom, sätter man förstoringsglaset på det och frågar sig varför, så är det ju bara så här. Jo, för att det är en kvinna som tjänar pengar. Och som enligt samhället tjänar enkla pengar. Fast det inte ens är så. Men sen så... med det sagt så är vi också jätteviktigt att vi är tacksamma över våran publik, för det är de som gör att vi får alla de här chanserna, att vi kan tjäna de här pengarna. Så att det finns självklart personer som jobbar i den här branschen som tar det lite för mycket för givet, men jag är helt övertygad också om att de kommer bli bortsållade med tiden. Det håller TikTok på att sköta redan nu.
Och också, du pratar om publik, det är ju precis vad livet handlar om, tillgång och efterfrågan. Mm. Alltså, finns det människor som vill betala och se det här?
Mm.
Ja, då finns det ju en efterfrågan.
Ja.
Så då är det väl fel på det då i så fall. Mm. Varför skyller man det på influensen? Så här, om människor vill äta apelsiner och jag kan tjäna pengar på det, då, och det finns en efterfrågan.
Mm.
Ja, men det är good for them and good for me.
Mm.
Alltså, jag tänker människor utgår bara från sig själva hela tiden.
Ja.
Istället för bara blicka ut
och
se saker och ting utifrån ett helikopterperspektiv. Men du är ju inte bara TikTokare och programledare. Vi har varit med i samma program också.
Ja, herre på täppan.
Herre på täppan.
Jag tycker det var så härligt att träffa dig där. Du gav ju verkligen jättemycket energi till alla, och du är ju liksom så speciell. Du är så sprallig och liksom flamsig samtidigt som du har så mycket kärlek i dig. Det är häftigt faktiskt.
Jag fick ju höra, det var så roligt, för jag kom ju in första dagen, för vi började tidigt en måndag morgon.
Ja.
Och kvällen innan hade det varit valvakan på TV.
Ja, just det. Så du var helt slut.
Jag var helt slut. Och, men alltså, jag var helt bort.
Det fick alla höra hur slut du var. Så ett hörn, då hörde man det. Nej, men jag såg inget innan nästa hörn. Ni fattar inte. Alltså, jag såg inget.
Vem bryr sig? Kan du bara gå och prata med någon cykel?
Jo, många brydde sig.
Nej, det roliga var att så fick jag höra att flera där, och den är bland annat av Isabella, som också är frispråkig, som vi båda gillar.
Ja, verkligen.
Andersson. Gud, vi pratade om det i början där, och vi tänkte bara, vad är det där för större brud som kommer in där och är bara med näsan i vädret? Jag bara, vad trodde ni det?
Sa hon det? Nej, ja, det tyckte inte jag.
Och jag tror att det kanske var den, ibland när man är mitt uppe i sin egen lilla bubbla eller värld och är helt borta och snurrar i huvudet, så tror jag bara att det är ju lätt att bilda sin första uppfattning av människor. Och jag tror kanske att en första bild av mig är nog så här lite större och...
Jag tror folk blir, vissa tycker blir rädda.
Kanske.
Därför att du tar så otroligt mycket plats. Och då tänker man, okej, hon tar plats av mig, och vill hon mig illa, och bryr hon sig inte om någon? Men det är ju verkligen inte det. Jag skulle ju tro att du har en diagnos, jag vet inte. Om man får säga
mig.
Så.
Men... Du sa det till mig, men då berättade jag för dig att jag försökte få tabletter, men det gick inte så bra.
Nej.
För de ansåg inte att jag hade tillräckligt mycket ADHD.
Nej, men så jag tror helt ärligt inte, och där känner jag igen mig också, att vi kan inte stoppa oss. Vi pratar i mun på folk, vi pratar för högt, vi säger saker för många gånger, vi oversharar saker som man egentligen inte ska säga. Men det är ju det som man älskar hos dig. Men jag tror
och
att det
är samma hos dig. Och grejen är, det är så mycket som ska vara PK, det får inte vara på ett speciellt sätt, och det är lutterfågel och det är jantelag och det är alla de här normerna som man ska följa och som jag aldrig har läst om i hela min
liv.
Så jag vet inte hur man stavar till jantefågel.
Men hur var det liksom i din uppväxt? För du växte upp i Stenhagen.
Jag växte upp med 8 syskon.
Ja.
I och för sig, när jag var 19 så, ja, 20 så flyttade jag väl hemifrån ungefär där i den åldern. Men, och då var vi 9 barn. Så jag tror att i mitt fall så handlar det om att behöva ta plats också.
Just det.
Sen så är jag uppvuxen i en arabisk familj där det är väldigt högljutt. Vet, pappa var hörselskadad ena året och döv andra. Så det var bara, alltså röstnivån var väldigt hög. Och sen ska vi 9 syskon då tävla om att ta den sista apelsinen i skålen eller... Den som får i sig flest glassar i frysen har vunnit tävlingen. Så det här herre på täppan hade vi. Den är jag ju uppvuxen.
Ja, ja, ja. Därför gick så bra.
Ja. Mm. De frågade mig en synk. Hur kommer det sig? Då pratade jag om apelsinen. Hos oss gällde det att ta den där sista apelsinen så inte någon annan fick tag i den. Och det, jag tror det. Och du vet, det var trångbott och... man var tvungen att ta plats och ut i badrummet, nu är det min tur att bada, eller har du suttit på toaletten för länge, så det var ju hela tiden en konkurrens. Men med det sagt, idag så kan vi ju skratta åt det, men då ville man ju i stort sett bara, hur ska jag dränka mina syskon vid närmsta sjö?
Ja.
För att man orkade inte mer om, och speciellt jag då som var den näst äldsta i syskonskaran. Mm. Det var inte så kul när man kom hem och hade jobbat natt.
Nej.
Och ville sova, och man hade en 3-åring, 5-åring, 7-åring, 8-åring, 10-åring, 12-åring som bara höll på att bråka utanför sovrummet.
Men nu måste jag fråga dig, för jag har ju 3 småsyskon som sagt som kom tätt efter jag fyllde 10. Och jag minns ju alltså passion hemma hos oss när alla hade magsjuka. Då hade jag 1 barn, pappa 1 barn och mamma 1 barn som vi hade liksom, och du vet, man höll på med en burk och man skulle svabba och det var lakan in och ut. Hur gjorde ni? Fick ni spy själva?
Det var en bra fråga. Jag tror faktiskt inte att vi har haft så mycket magsjukor. Nej. I vår familj. För att magsjuka, det drabbar bara vissa.
Jag
drabbas
jag
ju bara av corona som du vet.
Ja, utan att få symptom. Det är perfekt.
Utan att typ få symptom. Men...
Ja.
Men
jo, men det är också hört att vissa inte blir alltså, de kan helt enkelt inte få viruset som gör att man blir.
Ja,
du kan ju kanske bli matförgiftad.
Absolut,
men inte...
Ja, exakt. Det är en annan sak. Och det är klart man har kräkts någon gång. Men det är inte något minne jag har.
Nej.
Däremot mitt starka minne är att min mamma stod varje söndagsmorgon, för då fanns det en tvättstuga som området delade på.
Mm.
Så varje söndag morgon 4 började hon tvätta allas kläder. Kom in, bakade pitabröd, för det gjorde hon varannan dag. Hon var ju hemma mamma också, vi levde på socialbidrag. Så vi klarade oss ju knappt.
Mm.
Men med det sagt ska man ju tacka det svenska samhället för att man fick hjälp. Absolut. Då skämdes man för att prata om det, för man tyckte ju såklart att... jag behövde inte prata om det, jag tror det märktes. Men, men så hon var ju hemma och lagade mat och fixade donade. Så jag har egentligen aldrig behövt hjälpa till på det sättet.
Nej.
Vilket kanske inte heller var positivt. För egentligen borde ju alla hjälpa till.
Hon fixade allt liksom.
Hon fixade allt. Jag förstår inte hur hon fick... Men det är klart, har man inget jobb och bara är hemma och jobbar hela tiden.
Då.
Nej, jag kan inte förstå hur hon klarade av det företaget. För att jag hade inte fixat det.
9 barn med mat och
plus min pappa. Plus
som
min pappa.
10 barn.
Så det var 10 barn.
Ja.
Och han satt bara, kom ihåg, och tittade på typ Al-Jazeera och la patiens, eller vad det heter, med korten. Och rökte gjorde han ganska länge innan han slutade. Och bara skrek på att maten smakade sig sådär. Och hon var bara så här, ja, och brusade aldrig upp. Jag har aldrig hört min mamma svära till exempel.
Vad har den för psyke, alla dessa kvinnor?
Ja, nej men alltså jag blev ju min pappa tyvärr. Det är därför jag sitter här, låt i den här lilla fåtöljen och babblar med dig. Men det är helt otroligt, hon fixade det. Och jag brukar säga det, om jag klarade att ta mig ur det där, då klarar väl alla, alltså om man vill och det finns en drivkraft att ta sig ur det.
Men hade du en sån drivkraft att du ska tjäna pengar?
Jag hade framförallt en drivkraft av att jag tänker inte stanna kvar i det här.
Nej.
I den här dominanta manskulturen.
Nej,
för att jag vet att jag sa det till henne redan som 10-11-åring att jag skulle aldrig stå ut med en man som körde med mig på det där sättet. Men hon såg inte det, för hon levde i sitt lilla medberoende. Och var nöjd i det. För min mamma handlade inte om att vara social på fester eller träffa nya människor. Även fast min mamma egentligen är en social person. Och hon skulle älska om du kom dit och hon fick prata med dig om sitt liv. Även fast du då skulle tycka att det var ointressant.
Nej.
Så hon pratar gärna av sig och tycker det är trevligt att bjuda på mat och så vidare. Men, för jag vet att hon fick... någon hjälp från hemhjälpen någon gång, någon sån här från kommunen. Då kom man hem och så skulle hjälpa henne att städa någon gång, så här, någon gång i veckan.
Det går inte.
Nej, men de satt åt mat där. Och satt och, jag tror snarare hon behövde en samtalsterapeut.
Ja.
Förstår du? Jag bara, skulle inte hon hjälpa dig att bädda sängarna?
Det är svårt också att hon har haft hand om hemmet hela livet och så ska någon annan komma och fixa. Det kan jag också tänka mig. Jag hör ju bara, min farmor har hemhjälp och jag hör ju bara hur hon skriker och kör och bara, nej, den ska inte stå där och det är där och sådär. När det är liksom deras största värde ju.
Ja, men i hennes fall var det bara bjuda på mat och sitta och prata om livet. Mm. Jag bara, okej, jag skulle också vilja jobba hos dig om jag fick, blev bjuden på falafel typ.
Yeah.
Men i vilket fall som helst så där var jag väldigt determined att så här, jag ska ut ur det här, jag kommer aldrig vara liksom en slav under min man.
Nej.
Och jag kommer
och du känner att du har lyckats med det?
Och jag kommer definitivt hoppas jag aldrig hamnar i ett så här bidragsberoende.
Nej.
Och då, där har jag ju lyckats. Då är det lätt att säga, ja, men du gifte ju dig rikt. Ja.
Det är ett sätt.
Det var ju ett sätt. Jag brukar alltid säga, man ska alltid ta den korta vägen, ja, om man inte behöver ta den långa vägen.
Ja, fan, min man har gift sig rikt med mig.
Ja,
så,
du ser ju. Vissa har tur.
Ja.
Det är en lång story, men jag träffade honom i flera tillfällen. Ja. Under 1,5 års tid. Mm-hmm. Och sen blev det vi.
Mm-hmm.
Så att det var nästan ödet som förde oss samman. Och jag tänkte länge, i och med att han var 35 år äldre än vad jag är. Så, nej, men det här går ju inte, shit, och vad ska folk säga? Och vad ska mamma och pappa säga? Och det var ju inte en siffra rätt med honom.
Nej.
Ålder, kristen, svensk, sexbarns pappa. Mm. Alltså jag visste inte, hur ska man presentera det här?
Nej.
Och jag, traditionellt muslimskt hem.
Mm.
Prata om kulturkrock.
Oh, wow.
Då pratar vi seriekrock.
Modigt av dig.
Ja, och jag tror liksom det fanns ändå så här, det måste finnas en styrka och det måste finnas en viljestark person bakom de dragen som man gör i livet.
Mm.
Men jag har ändå alltid varit en person som har sökt trygghet. Jag har aldrig velat ha liksom någon form av destruktivitet in i mitt liv. Sen har ju liksom att träffa en sexbarns pappa och hela den här resan man har gjort. Det är en utmaning.
Mm.
Men i det fanns det också mycket möjligheter och annat som var väldigt positivt, såklart.
Mm.
Men det är ju också som att vara influencer. Det är inte bara en räkmacka. Utan det var ju otroligt mycket kämpande i början. Jag var så ung.
Mm.
Han hade sex barn. Komma in i ett helt nytt liv med helt nya människor. Jag var helt själv.
Mm.
Och också inte visa utåt sett inför min familj att jag hade träffat den här mannen. För jag visste ju inte om det skulle leda till någonting mer seriöst. Så då fick man ju också lite grann leva ett dubbelliv där.
Hur kände du att, alltså, nu intervjuar jag dig för jag blir så intresserad. Men hur kände du att du blev mottagen av liksom de som han umgicks med? Kände du att du fick respekt av dem trots att du var så mycket yngre?
Och där återigen kan jag ju se mig själv lite i din resa.
Ja.
Jag har ju, sen mamma berättade, jag har sen jag var 2 år gammal, det har jag sagt flera gånger på podden, att vet, pratat med äldre, yngre, kompis med lärarna, hängde med rektorn när det var rast.
Mm.
Jag hade ju aldrig några problem med att hänga med olika åldrar. Jag har ju varit helt åldersblind hela mitt liv egentligen. Mm. Utan jag bara samlat på mig information och erfarenhet av människor och älskat att höra historier och lärt mig och rest genom andra människors ögon.
Mm.
Så att jag tror att jag var redan ett socialt geni när jag hamnade i den världen, i den här societetsvärlden.
Så de märkte snabbt att så här, hon tar sig in här och det går superbra.
Det går bra, jag är intresserad, jag vet saker, jag känner saker. Jag har erfarenheten fast jag inte har erfarenheten. Mm. Ja, hur man känner och hur resan har gått kan man ju bara se när man på något sätt på slutdestinationen kan ju nu berätta för dig om hela den här resan jag har gjort. Sen har jag ju under resans gång gjort lite tv-program och ja, hållit, nu har jag varit med och har en liten roll i en film.
Mm-hmm, okay. Alltså, är det första gången?
Det är första gången. Jag spelar mycket teater.
Ja.
Under högstadie- och gymnasieåren i Uppsala. Ja. Men det är första gången jag gör det på riktigt. Liksom.
Fan vad kul. Jag körde faktiskt roligt. Också första gången nu förra sommaren. Liksom min första roll.
Och vad var det då?
Up for Noise heter det. Gå på SVT. En ungdomsserie.
Ja, ah, vad kul.
Ja, så det var jättehäftigt. Och jag hade liksom ingen aning om hur det skulle gå. Men jag var bra.
Jo, men som du sa tidigare. Vad som helst. Jag vill stå på scenen. Jag vill göra det. Så att det finns i ditt DNA.
Ja, men jag tycker det är kul. Alltså, så här, lära mig det där manuset. Jag är egentligen ganska svårt att lära mig. Texter och allt möjligt sånt. Men det där tyckte jag var så kul. Så jag bassade åt med det där. Och sen så... Alltså jag bara fann mig i det och så gjorde jag det. Men det var skitläskigt. Alltså jag skakade ju hela kroppen första scenerna. Det var ju så jävla konstigt. Det står så många människor runt om. Och det är liksom 10 stycken som håller olika ljus. Och du vet, någon regissör sitter på min jättestor skärm. Det är ju så surrealistiskt att vara mitt i det där. Och så bara, då kör vi action. Och så har man en kamera liksom 10 centimeter från ansiktet. Alltså det var så här,
jag förstår. Men du tycker det är kul och jag tror att tycker man någonting är kul så blir man säkert bra på det också. Det här är ju en film som Martina Haag nu har regisserat.
Mm.
Och jag skulle precis komma på namnet och kom inte på det. Det är så pinsamt. Det är något som inte stämmer. Och
heter filmen det?
Ja.
Ja. Det är
det är något som inte stämmer. Jag kommer inte på att filmen heter det är något som inte stämmer. Och den går upp nu tror jag till hösten.
Vad kul. Vad är det för roll?
Nej, men det är en liten roll. Det är Alexandra Rapaport som har huvudrollen. Mm. Och hon är ju grym.
Ja.
Såklart. Och det här med replikerna, jag vet inte om det är den här ADHD-hjärnan, men jag har ju också svårt att bara liksom fokusera och lära mig repliker.
Skulle alltså, ni också sitta innan så här och säga replikerna högt innan ni körde varje scen?
Inte innan vi körde varje scen.
För det tror jag vi gjorde för det var ungdomar, så jag körde ju mot 12-13-åringar. Så vi gick in i ett rum varje gång innan och så skulle alla bara säga sina repliker. Så jäkla konstigt och läskigt. Ja,
ja vad roligt. Och går den upp nu på SVT? När går den serien?
Ligger på SVT.
Den ligger nu. Ja. Då måste jag gå in och titta på den.
Ja, men gör det. Men det är ju verkligen för. Det är så här, har du hånglat med den?
Alltså, det vadå? Spelar roll. Det är
jag hånglar inte med någon dag. Det ska understrykas. Det var verkligen barn och jag.
Men om du var 12-13-åringar. Du har väl hånglat färdigt, faktiskt, eller?
Jag spelar faktiskt stylist. Så det var också, jag kände mig ju väldigt hemma i det.
För varm
jag
i kläderna.
Som stylist också ju.
Ja.
Så det var skönt att inte liksom göra något helt nytt, utan jag kände mig ju hemma där bland vid klädhästen och så.
Jo, men jag tycker du gjorde det jättebra, och man märker också när här är på täppan, när man såg sen när de hade klippt upp programmet, du var ju med väldigt mycket, och du är väldigt så här rolig i synkarna framför kameran och så vidare, och alltid på glatt humör, och nu jäklar ska det gå bra här. Och du gjorde ju dessutom illa knät.
Ja.
Så
rejält.
Ja. Berätta, vad hände?
Jag har en gammal dansskada sedan många år tillbaka. Jag är väldigt dålig på tid, är du också det?
Vad tror du?
Ja, dålig. Många år. För många år sedan så gjorde jag illa knät jättemycket och hoppade på kryckor. Och den skadan har liksom rivts upp, skulle jag säga, kanske var femte år. Så jag kanske har rivts upp det 3 gånger. Så det var väl 15 år sedan då, ungefär. Men det som hände nu var ju att vi skulle hoppa med en käpphäst över ett hinder som var 70 cm, så det är ju super super lågt. Och så skulle jag och Magnus Hedman öva innan, lite fusköva, för man skulle egentligen inte göra det. Så han håller sin käpphäst uppe 70 cm och jag hoppar över med min. Och tar i något så jävligt, för jag tänker att kommer jag över nu så kommer jag ju klara det sen. Så det var så viktigt för mig att komma över. Och så hoppade jag över där och tog i, och sen så landar jag med hela min tyngd på det vänstra benet, och det vänstra knät som är trasigt. Och sen så hoppade jag på kryckor hela inspelningen, för det här var ju andra dagen och vi spelade in i 2 veckor. Så jag körde ju hela tävlingen rejält skadad. Det var någon som kom och band mig hela tiden och sånt. Och det, alltså, jag tyckte också att det blev lite spännande efter ett tag att se så här, hur ska jag ta mig igenom den här tävlingen med skadan.
Du såg det nästan som en rolig utmaning.
Ja, men verkligen, när vissa då kunde springa, så fick jag liksom, ja, men kanske ta mig ner på marken, och då var vissa tävlingar som det var lättare för mig att hitta vissa saker och sådär. Så det var lite roligt att se från ett annat perspektiv. Men sen var det också skönt utifrån liksom egots perspektiv att det inte är lika jobbigt om jag åker ut, för jag är ändå skadad. Så det tror jag också gjorde att jag hade en lite mer avslappnad approach.
Tävlingsmänniskan, ja. Lisa. Ja. Ja. Och det får man inte glömma. Vi var 40 personer, ja, i det här programmet, och alla är tävlingsinriktade.
Ja, det var ju
allihopa.
Alltså, sportstjärnor.
Alla har ju tagit sig dit de har i livet, ja, på något sätt, för att de är tävlingsmänniskor.
Det var sånt brinn i den här lokalen.
Ja, ja, det var ju elit på riktigt, ja, kände jag. Och så här, vi har alla tagit oss fram på olika sätt. Men en sak hade vi alla gemensamt, det är en sån här överlevnadsinstinkt. Och jag är redan i första tävlingen, där man inte vill åka ut såklart,
just det,
höll ju på att åka ut.
Ja. Du tog någon annans boll bara.
Mamma, finns det ingen ledig så tar man någon som inte är ledig.
Ja. Okay, äta eller ätas. Ja, så var det.
Det bara rullade. Alltså, det sjuka var att i och med att jag inte hade sovit något natten innan, så bara, jag var helt borta. Helt plötsligt började de där bollarna ta slut, och alla ställde sig bakom den där röda linjen med en boll. Jag bara tänkte, oj, det ser ut som att jag kanske blir utan. Ja. Så ser en boll komma rullande.
Ja.
Och utan att ens tänka något, på tal om överlevnadsinstinkt, så hoppar jag. Och helt plötsligt, man ser ju ingenting, för man ligger ju kräla på golvet, så är det en massa händer på den här bollen. Och jag bara känner hur någon drar den ifrån mig, så jag drar ju tillbaka.
Man hamnar ju i en sån här adrenalinautopilot, ja. Där det bara så här, man kan faktiskt inte rå för hur man beter sig.
Nej, och det visade sig att det var sex händer på den där bollen till slut.
Men det var en som hade starka nyper.
Det roliga var ju också sen att utan att jag tänker på det så tittar jag sen på mitt knä.
Mm.
För det var ju ett betonggolv vi jobbade på hela tiden, vi tävlade på. Så jag hade ju blåmärken på knät, tror jag, i en månad efter det. Så att jag förstår när du säger att du redan har en skada och så ramlar du på ditt vänstra knä. Det blir ju kaputt på en gång.
Jag var så orolig också att ledningen, alltså produktionen, skulle säga att du måste åka till sjukhus, du kan inte vara kvar. Så jag underdrev ju också ganska mycket.
Du bara, nej men det känns
inte.
Nej,
det är bara att binda lite här liksom sådär. Men när jag sen 2 veckor senare väl tog mig till sjukhuset i Uppsala och de sa, var har du fått kryckorna ifrån? Liksom, alltså, för jag hade ju inte ens varit på sjukhus. De frågade, har du varit och kollat? Jag bara, nej. Så kom jag dit och de röntgade. Då var ju både meniskel och korsband helt paj. Liksom. Så de satte mig på akutoperation som jag nu har skjutit upp 2 gånger. Men den 6 februari ska jag operera mig.
Ja, men du hör ju, man är ju knäpp egentligen. Man struntar ju. Alltså det är också så här. Det får hända, vad som helst får hända, men jag tänker inte lämna tävlingen.
Nej, jag tänker inte lämna tävlingen. Och nu ska jag styla Melodifestivalen, så då kände jag att jag kan inte operera mig då. Då vill jag inte.
Och vem ska du styla där?
Elav och Benny heter de. Det är de som har gjort den här "Ska vi dricka bubbel på balkongen där ute?" Riktigt så radiodängen.
När ska du själv ställa upp? Du verkar ju vilja sjunga också.
Nej, gud. Nej, vet du vad? Jag brukar faktiskt säga det. Jag är jättebra på att sprida trevlig glädje och dansa, men sjunga, där går min gräns.
Är det så?
Ja.
Why?
Jag har ingen röst. Alltså, jag kan hålla ton lite grann, men många andra kan det bättre med. Jag behöver inte ha ett ben i varenda led.
Du bara peta överallt.
Nej, men jag har aldrig varit intresserad av att sjunga. Nej. Jag går inte och sjunger hemma, inget sånt. Det har inte varit intresse för mig.
Nej, jag är inte heller så himla bra på att sjunga, om jag ska vara helt ärlig. Och det sjuka är att vi är 7 systrar och alla andra kan sjunga, men inte jag. Så det finns en musikalitet, men den har inte landat hos mig.
Nej, du fick mycket annat.
Ja. Jag fick talets gåva.
Ja.
Jag vet inte hur långt jag kommer på det. Men,
ganska långt verkar som.
Ja, alltså, vad ska jag säga? Men det är ändå rätt intressant att 6 av 7 döttrar kan sjunga, men inte...
Verkligen. Men hela min familj kan rita också, det kan inte jag.
Är det
alltså,
så?
De kan måla tavlor, de kan måla av liksom en skog, du vet, i rätt perspektiv med vitsippor. Alltså, det är helt...
Jag bara skrattar, för jag bara tänker på det här med det kreativa när vi skulle bygga med pappers, A4-papper, när vi skulle bygga sådana här slott på höjden eller någon torn eller vad. Och jag bara, var
man fick inte ha lägst torn ju, och vi fick bara papper och tejp.
Ja, och vi, exakt. Och jag bara fattar inte, hur ska jag få till det här?
Nej.
Det var svart där uppe.
Men du gjorde något jättevackert konstverk. Du knugglade ihop och bara la.
Jag tittade runt och tänkte, okej, det ser inte lägst ut. Så till slut bara la jag något papper på något papper. Och sen rasade ju det där.
Det var inte mycket struktur. Det var det.
Noll struktur. Och jag bara, i 3 minuter tänkte, hur ska jag bygga det här?
Mm.
Och så tittar man runt sen när tävlingen var klar.
Mm.
Hur kreativa människor var. Och jag bara kände mig så här. Men är jag helt dum i huvudet?
Och de som förlorade var ju sådana som det föll. För att de hade gjort det så himla fint och högt ju.
Exakt. Det var ju också inte så smart att bygga för högt.
Nej, det var det inte.
Och jag tänker på... det var någon där det föll där längst bak för. Mm. Men du har ju alla framför dig. Du kan se att du ligger redan högst upp. Så varför fortsätter du bygga på höjden?
Mm.
Du har fortfarande inte kommit sist i tävlingen. Men där kom ju tyvärr den här lilla extra girigheten in som gör att du faller på ditt eget grepp.
Och som också var ganska svårt i det koncept som vi var med i. För det handlade ju om hela tiden att inte komma sist. Och det, så har man ju sällan gjort i sitt liv. Det handlar ju hela tiden om vinna, vinna, vinna. Men det var ju lite grann, det tog tid innan man fick in det tankesättet. Att jag behöver inte spruta av adrenalin och springa över den där röda kanten. Bara jag inte kommer sist. Och det var ju ganska svårt att komma sist, i alla fall i början.
Problemet var ju att jag hade ju den inställningen. Det blev bara inte komma sist. Men det bara då var några bollar kvar. Och jag insåg att snart kommer
första sist. Alltså jag var livrädd för första. Jag tyckte den var värsta.
Ja,
då var det ju massa bollar. Som 39 bollar åkte ner från taket och vi var 40 stycken. Det var ju mayhem.
Helt otroligt. Ja, men kul tävling i alla fall.
Jättekul. Jag är jättetacksam att jag fick vara med.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du har ju träffat en norsk kille.
Jag såg honom på tv. Och
du kände, såg honom på tv? Jag. Skojar du?
Nej.
Men det där måste du berätta om. Hur gammal var du då?
Alltså jag såg honom första gången i min förra relation.
Säger man norrman eller säger man norsk kille? Eller vad säger man?
Ja, norrman. Ja, eller norrbagge. Nej, men jag såg honom 2018. Då var han med i det något kontroversiella programmet Ex on the Beach. Så jag har ju sett honom både ligga och hångla och bråka och skratta och allt i det här programmet. Och då var jag i en relation. Men jag tyckte han var liksom väldigt intressant. Det var inte så att jag kände liksom att jag ville skriva till honom eller att jag ville ta kontakt. Men jag kände så här, wow, vilken kille. Alltså han ser väldigt bra ut, han är jätterolig. Jag märkte också vilken typ av kvinnor han var intresserad av. Och jag kände bara, jag satt med min tjejkompis en gång när vi satt och kollade. För vi kollade på hela säsongen med varann liksom. Så sa jag, gud, han skulle vara så kär i mig. Jag kände bara det. Han skulle uppskatta mig så jävla mycket. Han garvar, jag sitter ju och garvar när han garvar, det är ingen som garvar. Jag sa bara, vi skulle ha så kul om jag var där. Och sen så låg det ju då på is i 2 år för jag var ihop med mitt ex. Och när vi gjorde slut så satt jag på Fashion Week i Danmark tillsammans med min kompis Rebecca. Och hon är så här superglädjespridare och bara så allt löser sig, inga problem. Så hon hällde upp ett glas rött och så sa hon bara så här, nu ska vi skriva till den snyggaste killen, den sexigaste du kan komma på, vem som helst. Och jag bara satt, det var helt blankt, jag var så alltså förstörd liksom. Jag visste att han skulle flytta ut sina grejer, vi hade bott ihop i 6 år. Han skulle flytta ut sina grejer medan jag var där, så jag skulle komma hem till en tom lägenhet. Så jag var bara så här, livet är över, känns det ju så.
Och varför tog det slut, för att bara ställa den frågan innan vi går vidare?
Vi var nog inte tillräckligt kära längre liksom. Vi hade gjort vårt, men en jättefin relation, verkligen. Och jätteglad att den skedde, och glad för honom och unnar honom allt. Men vi var inte för varann längre. Men jag var ändå förkrossad för att något nytt skulle hända och jag var rädd och så. Jag sa, men alltså Lisa, du kan få vem som helst om till mig. Och jag sa, nej, det kan jag verkligen inte. Jag sa, jo, skriv till en kändis nu. Hon bara, skriv till Zlatan. Jag bara, men alltså han är ju gift. Jag ska inte skriva till Zlatan. Jag vill inte heller ha Zlatan. Hon bara, skriv till Joel Kinnaman. Skriv till någon nu. Skriv till någon jättesnygg, någon fotbollsspelare, vem som helst. Så att jag tar så bara. Men det är en kille som jag har sett på ett norskt tv-program, för då kom han liksom upp. Som jag är intresserad av. Så då skrev jag ett DM då på Instagram till honom.
Men var det Ex on the Beach för Norge?
Ja, precis.
Men varför tittar du på det?
För jag älskar reality.
Jaha, så att okej. Okay, ja.
Så jag kollar på många olika länder. Jag håller just nu på att kolla på säsong 7, Danmark, Ex on the Beach.
Du byter ut norrbagge mot en dansk.
Nej, men jag är jätteintresserad av reality. Och det var också därför mitt roligaste jobb jag haft var när jag var programledare för Studio Paradise. För då fick jag sitta och fråga de som hade varit med i programmet. Riktiga frågor som jag var intresserad av. Otroligt kul. Men då skrev jag i alla fall, jag ljög faktiskt och skrev, jag har sett din säsong igen. Jag såg den 2018 och nu har jag sett den igen och du är en legend. Och så svarade han bara, wow, tack, vad gör du? Och så började vi prata bara. Och sen så pratade vi fram och tillbaka liksom var tionde minut. Det var aldrig något stopp och det var inte något spel och sådär. Och det var väldigt nytt för mig. För att jag, innan jag var tillsammans med mitt ex så var jag ganska ung och det var mycket så här. Ja, men man skulle inte svara på 2 timmar och du vet så. Men det gjorde inte han. Och det var så himla skönt. Och när jag kom hem, Rebecca var så gullig så hon åkte faktiskt med mig till Uppsala. Så att inte jag skulle behöva komma till den här tomma lägenheten själv. Hon bor i Göteborg. Så det var verkligen en uppoffring. Och så reste hon dagen efter flyget hem. Och när jag kom hem så sa jag till Rebecca, han måste förstå att jag är annorlunda. Hur ska vi göra liksom? Och så kom jag bara på, jag har ju hans namn. Tänk om jag bara skulle skicka en flygbiljett från Norge till Sverige. Så inom 24 timmar så hade jag skickat en flygbiljett till honom som var bokad liksom i hans namn hem till mig om 4 dagar. Liksom. Och
det var modigt.
Ja, jag hade jag var så bakis också när jag skickade. Jag hade så ont i huvudet så att det blev helt migrän. Alltså vet du, jag var så nervös när jag skulle skicka hur han skulle reagera och sånt.
Jag hade aldrig vågat.
Nej, men det, jag kände verkligen att det är nu eller aldrig och jag måste göra något. Jag tänkte bara, det måste vara så mycket tjej som skrivit honom.
Nej, men jag vill vara du, Lisa, så att missförstå mig rätt.
Men sen kom han i alla fall och vi blev kära när han kom hem till mig. Han var hemma hos mig i 30 timmar. Och vi blev verkligen stormförälskade.
Kände du det så fort du såg honom?
Ja, verkligen. Jag kände nog det faktiskt innan, redan när vi pratade. Vi hade facetammat så mycket, du vet, somnat i luren på varandra fram till det här. För vi hördes hela tiden de här 4 dagarna.
Men jag förstår verkligen att folk kan bli kära på, alltså på nätet eller så där dating site genom att prata med varandra och lära känna varandra.
Det positiva och läskiga med det är ju att man fyller ju luckorna själv med sin egen fantasi. Och är man positivt lagd och har mycket fantasi så kan det bli lite bättre än vad det blir sen. Men det här funkade och jag blev väldigt kär. Och andra gången vi sågs, då kom han hem till mig igen, så stängde gränserna till Norge. För det var corona 2020. Så då var det bara så här, om jag åker hem, sa han till mig, då vet inte jag när jag kommer tillbaka, då får vi se. Eller så stannar jag. Och då bara kollar vi på varandra och båda sa, men det är klart att du stannar. Och sen har han varit kvar. Liksom. Så vi sågs bara 2 gånger och sen...
Så var det klart. Och hur länge, hur många år sedan är det här nu?
3.
2, 3. Mm. 3. Vi skojade om att jag och Henrik då, din man, för ni är gifta nu. Det gick väldigt fort också.
Ja, han friade efter 7 månader. Ja, det var helt. Men då hade vi också suttit i lägenheten under corona och bara liksom
terapisamtalat
och pratat i 7 månader. Så bara, då var det dags.
Ni kände varandra tillräckligt
bra. Ja, det gjorde
bra.
Vi. Det gjorde vi verkligen.
Men vi skojar ju tidigare att jag och Henrik då har träffat rika personer. Mm. Berätta, får du försörja honom då eller?
Nej, alltså han tjänar ganska bra. Han är också influencer, men vårt yrke är ett av få där kvinnor faktiskt har lättare att tjäna pengar. Han får mycket mindre erbjudanden helt enkelt. Han har kämpigare att få in cashen, även om han gör sitt bästa. Men han tjänar en fjärdedel av det jag kanske.
Och hur känner du för det? Känner hon att jag är kvinna, jag borde känna mindre? Eller känner du att det är skönt att
det... Jag tycker det är ganska skönt.
Att det är
skönt att kunna
ombyta roller, tänker jag.
Ja, det är ju en makt. Det är ju verkligen det. Jag känner att jag liksom... Ja, alltså det är inte något jag utnyttjar. Men jag ska inte sticka en stol med att jag tycker att det är skönt.
Det är skönt att du inte ska behöva känna att du är beroende av en man.
Ja, verkligen. Och... Ja, men också kunna ge honom det här livet, för att men vi kan åka första klass när vi flyger, och du vet, det är liksom, vi lever ju ett liv som många drömmer om. Och för att kunna göra det så behöver jag verkligen hjälpa honom ekonomiskt. Men nu är vi gifta, så nu är det våra pengar.
Nu är det era pengar. Ja. Och jag tycker på något sätt också så här, det spelar ingen roll om man är man eller kvinna, för att när man gör någonting ihop och man gör det gemensamt, då gör man ju det för vi-känslan.
Gud, ja.
Och man, jag menar, om 10 år kanske är ombytta roller.
Ja,
det vet
precis.
Man ju inte.
Nej.
Så att jag tror bara att... Det ska
och han är jättegenerös, alltså med det han liksom kan. Och
ja, för det handlar ju om hur man är som person och människa. Någon dag, hur tänker du med barn?
Mm. Hur jag tänker med det?
Vill du ha barn?
Ja, det vill jag. Det får vi se. Det kanske kommer snart.
Det kanske är väldigt snart.
Nej, vi får se.
9 månader.
Jag dricker fortfarande alkohol, så kan jag säga. Men vi har gift oss i alla fall. Och jag är inte 19 år. Så.
Och hur är hans familj? Har ni en bra relation?
Ja, verkligen. Jättefina.
Så du åker över till Norge och hälsar på dem?
Ja, det gör vi mycket. Jättemycket. Och jättegod kontakt med hans mormor och mamma och pappa. Men det är, och hans systrar. Det är verkligen en jättefin familj. Och de har verkligen välkomnat mig på ett helt otroligt sätt.
Ja, det förstår jag. Vad tyckte de om att deras son var med i Ex on the Beach och låg och hångla och i tv?
Han var nog lite lost case, tyckte de, helt ärligt, från början. Han har ju bipolär sjukdom och druckit väldigt mycket alkohol och varit öppen med att han har tagit mycket droger och hållit på att dö i överdos. Så det har varit väldigt mycket kring honom som har varit jobbigt att vara förälder. Så att han var med i Ex on the Beach var liksom...
Det var det bästa.
Cherry on top.
Det var det bästa.
Ja, men då fick han ju också något slags kändisskap. Så att han, då kunde han ju också få lite stabilare liv kanske.
Ja, det var ju inga droger där direkt. Jag försökte
mycket
alkohol. Nej,
inte under inspelningen. Men det var nog många dörrar som öppnades efter. Det skulle jag tro.
Och de här tjejerna då man ligger med och man hånglar med... Mm. Hur tänker de här killarna, det är kanske något man skulle fråga Henrik, men hur tänker de så här efteråt när de kommer tillbaka? För det lär ju inte hålla, tänker jag.
Nej, det är inte tanken.
Tanken är bara att ligga runt.
Det är ingen som blir kär. Liksom.
Du hör, jag låter som någon gammal tantaloa från Norrland.
Ja, men det
som
finns några få program som har träffats i Ex on the Beach, men det är väldigt tydligt i varje avsnitt att det är så fort det blir liksom... De pratar, det är ganska gulligt, för de pratar så himla öppet och tydligt om så här, nu börjar jag få känslor från dig och för dig. Okej, men då backar vi. Då tar jag den här istället. Så det är liksom det fulaste som kan hända, är att man får känslor. Då måste man vidare.
Är det så en tävling att man måste kasta ut folk också?
Nej, det är
också?
Det som är så speciellt. Ingen vinner, det finns inga pakter, ingenting.
Det är en Big Brother fast på en ö.
Exakt, ja, fast då vinner man ju.
Ja, det vinner man. Ja,
det här är bara liksom, okay. Alltså knulla, supa, bråka. Ja, det är det.
Och hur ser du framåt nu då? Du har gjort ett eget kaffe, koffeinfritt kaffe.
Ja.
Du ska få in hard seltzer, eller vad heter det?
Ja, men jag kommer släppa en hard seltzer på systemet, och det är ju det är ett bubbelvatten som blandas med sprit. Så det är väl egentligen som en skinny bitch fast den är färdigblandad och med granatäpplesmak i min.
Det är ju bra också, för vad är granatäpple bra för? Det är ju bra för, det är någonting som det är bra för.
Jag vet vad.
Alla säger drick mycket granatäpple.
Ja, det kanske är så. Och det finns ju också då regler kring när man pratar om sånt här, så då blir det här nu reklam för Kubik Hard Seltzer som jag ska släppa på systemet.
Tack. Jag kanske kan få en flaska. och ditt koffeinfria kaffe, vad låg bakom att du gjorde det?
Jag och Henrik spelade in en reality-serie som hette Henrik och Lisa, kärlek över gränsen, som ligger på YouTube. Och det är den första realityn med synkar och sånt som är placerat på YouTube. Så att det är ett produktionsbolag samma som har gjort liksom, filmat på Robinson och allt sånt som har hjälpt oss med det här. Och då filmade vi i Thailand och jag kollapsar medan vi liksom spelar in. Så att vill man se liksom, kring det, så finns det ett avsnitt på YouTube där jag berättar om det. Men kortfattat så tappar jag synen på ena ögat. Jag tappar koordinationen, tal i flera timmar. Och Henrik och jag, men Henrik är helt säker på att jag ska dö. Liksom. Så vi... Ja, men vi gör vårt bästa för att försöka kommunicera. Och han tar mig till någon slags apotek där i Thailand. Och de tror att jag är drogad. Så det är en otrolig misär. Liksom, där jag är helt säker på att jag har fått stroke. Och jag kommer till den punkten också att jag tvingar ur mig, jag älskar dig. Och jag förstår inte ens hur jag gjorde det, för att jag kunde verkligen, alltså, jag bara var helt, alltså jag var förlamad.
Ja.
Vi åker ambulans till ett sjukhus som ligger 4 timmar bort, där jag gör hjärnröntgen, och de hittar ingenting. Så jag vet fortfarande inte vad det var. Men då startade i alla fall min resa i mig själv, att jag kanske måste ta tag i de där 10% av mig själv som är lite för mycket, som skapar mycket stress och tar på mig för mycket och sådär.
Jag skulle säga att det var säkert stressrelaterat.
Ja, säkert. Otroligt obehagligt. Jag trodde verkligen att jag skulle dö, så att det var också bra att det hände mig, för jag blev så rädd så att jag tog tag i det. Så då slutade jag dricka koffein. Jag läste egentligen på så här, vad skapar stress och vad kan jag göra för att det blir bättre. Jag började också min ADHD-utredning, fick diagnos. Så allt hände väldigt snabbt där sen på våren efter det hade hänt. Och då började jag dricka koffeinfritt kaffe och hittade inget som jag tyckte var gott. Så då kände jag att så här kan jag inte ha det. Och det måste vara många med mig, tänker jag, som inte vill dricka koffein hela dagarna och mår dåligt av det. Så då hörde jag mig till Svanfälts, som jag har gjort kaffe tillsammans med, som är otroligt framgångsrika inom kaffe och har liksom sina kaffesorter på ICA och kaféer och så. Och den här tjejen, det är en tjej och en kille som har startat det, som heter Ditte och David. Och Ditte och jag gick på gymnasiet tillsammans. Så att vi hade liksom en liten koppling, och det kändes väl rätt när jag pitchade att jag ville släppa det här för båda parter. Och så testade jag ut massa olika smaker, och så blev det den här superstarka, liksom kraftfulla smaken som inte finns på koffeinfritt kaffe. Inte vad jag smakat i alla fall.
Och vad säljer du någonstans?
Svanfältscoffee.se är väl lättast att hitta den. Men den finns på lite kaféer och sånt runt om i landet. Men det är lättast att hitta den där. Kan man beställa den hem.
Gott. Det behöver ju också koffeinfritt kaffe.
Ja, jag får skicka en gång till.
På tal om ADHD. Har jag rätt eller fel?
Jag skickar en gång till gärna.
Tack för att du kom hit, Lisa.
Tack för att jag fick komma, gullis. Får jag en kram?
Ja, såklart du får.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.